God förmiddag. Är ni vakna? Ja. Härligt med barnen som berättar på sitt sätt. Så är det ju alltid. Vi hade samlingar här i veckan med Stene skola som kom i några omgångar och fick ta del av julbudskapet här i kyrkan. Och efteråt så hade min yngsta dotter Jolins kompisar frågat henne en massa saker. Men vad gör ni i kyrkan? Och hon hade berättat att vi sjunger lovsång och vi predikar och alla såna här grejer. Och så frågar de, hur ser din pappa ut när han sjunger lovsång? Så då hade hon visat, du ser ut så här och du ser ut så här och så här. Så att hon hade förklarat hur det går till. David Axelsson heter jag, om jag inte har sagt det innan, och det har jag ju inte. För dig som kanske inte alltid går hit och inte vet vem jag är, så är jag pastor här i församlingen. Och nu ska vi prata om det som fjärde advent handlar om. Om man tittar på kyrkoåret och så här, så handlar i den här söndagen om Maria. Den här unga kvinnan som blev utvald av Gud för att bära Guds son i sin egen kropp. Det är vad den här söndagen handlar om. Och Maria är ju en av de mest betydelsefulla personerna i frälsningshistorien. Som spelar en väldigt avgörande roll. Men vi i den frikyrkliga traditionen, vi har ju riskerat att missa det en del. Vi har ju ända sedan starten av den frikyrkliga traditionen lidit av någon slags beröringsskräck mot allting som kan verka katolskt. Så att vi har ju, där vi tycker att den katolska kyrkan har enormt överbetonat Marias roll i det här dramat, istället riskerat att tona ner det och hamna i det andra diket. Och är det så att du fortfarande lider av någon slags beröringsskräck och satte i halsen här nu och tänkte, ska vi prata om Maria, så är det hög tid att komma över det. För Maria är otroligt viktig i sin roll i berättelsen om Jesus. Och dessutom en av de starkaste förebilderna i skriften för oss som tillhör Jesus och vill följa honom. Så jag tänker att jag ska berätta Marias berättelse för er idag. Och jag tänker mig ett drama i fyra akter på något sätt som vi ska få följa med i. Och så landar det i en gudsrikesprincip på slutet för oss att ta till oss. Och i den första akten så möter vi Maria. Och hon är trolovad med Josef, får vi veta. Och trolovad, det är ju förlovad, fast ett steg längre kan man säga. På den här tiden, i den här kulturen, så innebar en trolovning att äktenskapet egentligen på ett sätt hade börjat. Om man skulle bryta en trolovning, då var man tvungen att begära skilsmässa. Så att äktenskapets första stadie var trolovningen, förberedelsetiden inför bröllopet. Och Maria var en judisk flicka i det första århundradet, och det betydde att hon blev bortgift när hon var kanske mellan 12 och 15 år gammal. Så det är en väldigt ung, förmodligen 13-14 år gammal, enkel judisk landsortstjej som vi berättar om. Och från ingenstans så får hon besök. Och får besök av en ängel som heter Gabriel. Och Gabriel är ju en av de få änglar som vi faktiskt känner till namnet på i skriften. De flesta är namnlösa änglar, men Gabriel får vi veta vad han heter. Och när han dyker upp i historien, då brukar det vara allvar. Då är det seriösa grejer på gång som Gud vill kommunicera. Och han säger så här till Maria. Vi kan gå till bibeltexten. Var hälsad, du högt benådade, för Herren är med dig. Då blir hon förskräckt. Och det är klart. Vem skulle inte bli det? Här kommer ängeln Gabriel till mig. En helt betydelselös liten tjej. Vad betyder den här hälsningen? Då sa ängeln till henne: var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Vi fortsätter på nästa bild. Och Maria sa till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och Elisabet, din släkting, hon väntar också en son, som ju var Johannes döparen. Nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, till ingenting är omöjligt för Gud. Så Maria sa: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Må det ske med mig som du har sagt. Det innebär ju att Maria säger ja till Gud. Till det som ängeln förmedlar till henne. Och vi kan ju fundera över, hade hon möjlighet att säga nej? Ja, det tror jag att hon hade. Jag tror inte att Gud någonsin arbetar med tvång, utan han arbetar på andra sätt. Så att därför är Marias ja till Gud avgörande för Guds plan. Hon säger: om det här är din plan och din vilja, Gud, så låt det ske. Hon var säkerligen både rädd och förvirrad när hon ger det beskedet och när hon möter Gabriel. Varför i hela friden får jag besök av en ängel? Jag är ju en helt betydelselös ung judisk flicka ute i en liten by på landet i Nasaret, där det bodde kanske 300-500 människor på den här tiden. Och vad vill Gud att jag ska göra? Bära Guds son i min livmoder. Hur ska det gå till? Hon visste ju hur det funkar. Jag har ju aldrig ens varit med någon man. Och väldigt kortfattat beskriver ju Gabriel Guds plan för henne. Det här är klimaxet i mänsklighetens historia. När Gud själv kliver in för att påbörja sin plan med att ställa världen till rätta igen. Och du har en viktig roll att spela. Oroa dig inte för det där med oskulden. Det tar den heliga ande hand om, försäkrar han. Och Maria säger: låt det ske. Men det betyder ju inte att hon fortfarande förmodligen är både förvirrad och rädd. Hon visste säkerligen vad det här skulle innebära. Att bli gravid innan bröllopet, det var ingen liten sak på den här tiden. Utan det var någonting fullständigt skandalöst. En skam som man fick bära för hela livet. Ett socialt utanförskap. Och vi vet att det tidigt ryktades om: vem är den verkliga fadern egentligen? Och Maria visste allt det här. Det här kommer märka mig för livet, men säger ändå: låt det ske. Och så lever hon i en kultur där kvinnor inte har någon som helst trovärdighet. Så hon vet att ingen kommer ju tro mig när jag berättar min berättelse om vad som har hänt. Om ängeln som kommer på besök. Kanske inte ens min man, Josef. Och han kanske kommer förskjuta mig och begära skilsmässa på grund av det här. Och lämna mig i en hopplös situation utan några möjligheter att någonsin bli gift. Och det hände ju också. Josef tror henne inte. Och tänker lämna henne. Och det krävs att Gud kommer till honom i en dröm. Och bekräftar att det här är jag som ligger bakom. Stanna kvar hos Maria. Så Maria visar ju prov på väldigt stort mod när hon säger ja till det här. Och hon är kanske bara 13-14 år. I en tid när kvinnor aldrig fick fatta några som helst beslut av betydelse, det behövde de en man till, så fattar den här enkla unga kvinnan ett av de mest avgörande besluten i den mänskliga historien. Och inte nog med att det här beslutet kommer göra henne utstött och föraktad. Det kommer också att krossa hennes hjärta. Och det får hon reda på ganska tidigt. Redan när de bär fram den nyfödde Jesus efter 8 dagar i templet, så som den judiska seden och traditionen och lagen påbjöd, så möter de en gammal man där. Han heter Symeon. Och Symeon var en from man, en gudsman, som hade fått veta av den helige ande att du kommer inte dö förrän du har fått se Israels räddare, Guds messias. Så han hade ledd av Gud gått till templet och är där när Maria och Josef kommer med Jesus barnet. Och så får han se det han har väntat på hela livet och brister ut i en lovsång till det och säger en massa saker om Jesus, vad det här kommer innebära. Och så vänder han sig också till Maria och säger ett par saker som kommer här. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Det här är Guds messias, säger Symeon. Det här är den utvalde räddaren. Men han kommer också orsaka strider och konfrontationer. Och att vara mamma till Guds son, det kommer krossa ditt hjärta. Det kommer vara en smärta som du inte kan föreställa dig och kräver ett mod som du inte visste att du hade. Vilket leder oss till akt 2 i berättelsen. För den här smärtan och oron, den börjar direkt när Jesus sen är vuxen. Kliver fram i offentligheten av sin tjänst. Maria och Jesu bröder, de övriga familjen, de följer ju inte med Jesus. När han börjar gå runt och predika på olika ställen, förkunna Guds rike, bota sjuka, befria människor, så stannar de kvar hemma. Men de får ju förstås höra berättelser, rykten om vad som händer runt Jesus. Och de får höra att stora skaror följer Jesus och samlas där han går fram. Och bara det oroar säkert Maria. För var det någonting som romarna inte gillade, så var det stora folksamlingar. Om någon drog till sig stora skaror, då var romarna direkt på sin vakt och håller ögonen på dig. Och det innebar ju fara förstås. Och Jesus gör allt det här som han gör. Men han säger också en hel del rätt vansinniga saker som ingen hade tänkt att Messias skulle kunna säga. Saker som jämställde honom med Gud själv. Och det innebar ju hädelse i det här första århundradets judiska teologi. Att säga sådana saker var sånt som kunde kosta dig livet. Och Maria hörde kanske rapporter om att det har redan skett en del konfrontationer mellan Jesus och de judiska ledarna. Och hon levde säkert en ständig oro under den här tiden över vad det här kan leda till. Vilken mamma skulle inte göra det? En ständig oro blandat med förvirring. För hon mindes ju ängens ord om att det här barnet ska härska för evigt. Om han håller på så här och utmanar makten så att han blir dödad, hur ska han då kunna härska för evigt? Och till slut så får hon och resten av familjen nog och tänker att det är bäst vi hämtar hem honom. Och det kan vi läsa om i Markus 3 till exempel. Då kommer hans anhöriga. De ger sig iväg för att ta hand om honom, för de menade att han var från sina sinnen. Men nu har Jesus gått för långt, tänkte de. Han kommer få sig själv dödad. Han kan inte gå runt och säga de här helt galna grejerna. Vi får ta hem honom där han är säker. Hennes moders hjärta är ju säkert det som ligger bakom det här. Jag vet att han är tänkt att vara Messias, men han måste ha tappat det helt. Vilket leder oss till akt 3. Den oro och smärta som Maria upplevde när hon oroade sig för vad som kunde hända, det var ju inget emot vad hon sen upplevde när Jesus faktiskt blir arresterad och dödad på riktigt. När svärdet genomborrar hennes själ. Vi säger ju ofta, eller när vi hör om sådana saker, att ingen förälder ska behöva begrava sitt barn. Och det som man kan tänka sig är värre än det, det är väl att som förälder se på när ens barn blir torterat och avrättat. Och det är ju precis vad Maria får uppleva. Och snacka om förvirring och mörker. Att se sin son gå igenom allt det här. Att se honom bli slagen sönder och samman och sen spikas fast som den värsta sortens förbrytare på en kors. Hon måste ju ha ropat: Gud, var finns du i allt det här? Är inte det här din son också, som du hade utvalt för att rädda världen och som ska regera för evigt? På vilket sätt är jag högt benådad av det här? På vilket sätt kommer din plan att gå i uppfyllelse genom det här? Det måste vara en massa sådana förtvivlade, desperata tankar som flyger genom Marias huvud när hon står där och bevittnar allt som händer med Jesus. Men Maria står kvar. Hon står vid foten av korset tillsammans med de andra kvinnorna, medan alla andra män har gått och gömt sig av rädsla för myndigheterna, förutom Johannes. Och den som vittnar om att Johannes finns kvar, det är Johannes själv i sitt evangelium. Så vi får väl fundera på trovärdigheten i det. Nej, vars. Männen hade ju all anledning att gömma sig. Det var ju farligt för dem. När romarna slog ner en rörelse på det här sättet, så var det ju inte så att de bara gav sig på ledaren, utan alla som kunde associeras med den strök ju också med för att vara säkra på att de utplånade oroligheterna. Det är ju därför Petrus är så passionerad i sin förnekelse. Jag känner inte den mannen. Jag har inget med honom att göra. För han visste att annars är det här mitt öde också. Men kvinnorna står kvar. Även om deras liv också kan vara i fara, så tänker de inte överge Jesus i den här stunden. Samma modiga Maria som säger låt det ske. Hon står där vid foten av korset och ser vad som ser ut att vara alla hennes drömmar och förhoppningar och löften som är på väg att dö tillsammans med Jesus. Men hon vägrar vända bort blicken. Vilket leder oss till den fjärde och sista akten av Marias liv. Bara 2 dagar senare, efter att hon har stått där vid foten av korset, så visar hon prov på samma mod igen. När hon tillsammans med några andra kvinnor beger sig till graven. De vill ju smörja och på det sättet hedra kroppen som man gjorde enligt judisk sed. Så tidigt på morgonen beger de sig dit. Och var är männen? Och de gömmer sig igen, förstås. Det kommer ju vara romerska vakter där som kan upptäcka och arrestera oss, tänker de. Men kvinnorna bryr sig inte. De går ändå. Och så när de kommer fram så märker de att graven är tom. Och Maria från Magdala, alltså en annan Maria. Det är ju många Marier i den här vem är vem i Jesus berättelsen. Men en annan Maria springer tillbaka och berättar för lärjungarna att graven är tom. Och lärjungarna tror henne inte. Utan Petrus och Johannes måste själva springa dit och konstatera, ja men det är ju som Maria säger, graven är tom. Och sen visar sig Jesus för lärjungarna, för den här inre kretsen och en del andra också. Och är tillsammans med dem under 40 dagar. Och inför sin himmelsfärd så säger han åt dem, gå och vänta i Jerusalem. Gå och vänta och be, så kommer det hända som Gud har lovat. Vilket leder oss till pingstdagen Och här möter vi Maria för sista gången i Bibeln, nämligen i Apostlagärningarna 1. När de kom dit till Jerusalem gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Under Jesu levnad så var Maria och hans bröder inte efterföljare till Jesus, som vi såg förut. Utan snarare några som tänkte han har förlorat förståndet. Och nu är de här i övre salen tillsammans med en liten grupp människor och ber. Vad har förändrats? Jo, de har mött den uppståndne Jesus. Det är ju det som har förändrats. Och om man inte tror på att Jesus har uppstått, att det inte är möjligt att det kan hända, hur kan man då förklara den förvandling som Maria och hennes bröder genomgår? Och sen när de ber i det som kallas övre salen så faller Guds ande över dem på pingstdagen och de börjar tala i tungor. Och så går de ut och möter folket och Petrus predikar och 3000 kommer till tro. Och det är ju födelsen av kyrkan. Den gemenskap som Gud har lovat och förutsagt. Och på grund av Marias mod och envisa uthållighet att hon vägrar ge upp även när det ser ut som att allt det här går åt skogen, så får de vara med om både födelsen av Guds son och födelsen av Guds församling som är förlängningen av Jesus själv. Och berättelsen om Maria säger oss någonting om hur en tro som håller ser ut. Alldeles för ofta så tänker jag att jag ser runt omkring mig kristna människor som har någon slags uppfattning om att när Gud är inblandad i saker och ting, då är allting klart och tillrättalagt. Då finns det inga tveksamheter. Utan man verkar tro att eftersom vi är Guds folk så kommer vi veta klart och tydligt hur Gud verkar. Annars är det inte Gud. Och man verkar ibland tro att eftersom vi är Guds folk så är våra liv trygga och tillrättalagda medan andras liv är stökiga och förvirrade. Och vi är de som har alla svar medan andra är de som har alla frågor. Och vi har alla lösningar medan andra är de som har alla problem. Eftersom vi är de kristna, de som tillhör Gud, så blir vi inte förvirrade eller rädda för någonting. Och om inte din egen erfarenhet redan har tagit död på den myten, så borde berättelsen om Maria göra det. Det hennes liv visar på det är att följa Jesus och säga ja till honom. Låt det ske med mig som du har sagt. Det betyder inte alls att du aldrig kommer vara förvirrad eller rädd eller tvivla. Ibland innebär det att du har betydligt fler frågor än vad du har svar. Att följa Jesus innebär inte att låtsas som att du aldrig är förvirrad eller tvivlar. Utan det innebär att hålla fast trots att du ibland är förvirrad och tvivlar. Att mitt i all förvirring och rädsla, när allt kan se förtvivlat mörkt ut, ändå hålla fast vid de löften som Gud har gett dig. Även när du inte kan se hur nästa steg ser ut, så står du envist kvar där och vägrar släppa taget och att trotsigt tro även när allt i ditt liv ser ut att gå i motsatt riktning. När Maria stod där vid korset, då måste ju Gabriels löfte 30 år tidigare ha känts otroligt avlägset. Ingenting talade för att hon skulle få uppleva det som ängeln hade sagt. Men hon höll fast ändå. Du och jag har också sådana löften. Det finns en hel mängd saker som kommer till oss från Jesu kors som börjar där. Och många gånger kan de kännas otroligt långt borta. Vi vet ju att Jesus dog för att ställa världen till rätta. Men när vi tittar runt oss så verkar vi ju inte leva i en värld där allting fungerar som det ska. Det är inte särskilt harmoniskt. Vi vet ju att Jesus dog för att det skulle råda fred. Men ändå pågår ju krig runt omkring oss. Vi vet att Jesus dog för att få slut på våld och förtryck och rasism och sexism. Men det finns ingen ände på det runt omkring oss. Vi vet att Jesus dog för att upprätta hela skapelsen. Och ändå bombarderas vi med rapporter om att den här skapelsen inte mår något vidare. Var finns Gud i allt det här? Hur länge ska han vänta innan han griper in? Jesus dog för att inrätta en gemenskap, kyrkan, som skulle vara hans främsta redskap för att visa världen vilken otrolig skönhet som finns hos Gud och att leda människor in i en gemenskap med den guden. Men genom historien så ser vi hur kyrkan många gånger har skadat människor. Och även idag så är kyrkan ibland snarare anledningen till att människor vänder sig bort från Jesus än att de dras till honom. Så kom inte och säg att allt är klart och tillrättalagt och välordnat och inte förvirrat och att det inte finns några frågetecken kvar när Gud är inblandad. Även vi som följer Jesus, vi lever med mängder av sådana saker och med smärtan av ett svärd som också genomborrar vårt hjärta ibland. Men mitt i den förvirringen, mitt i det som kan vara förtvivlat, håller vi fast vid löftet om att Jesus kommer regera för alltid. Vi vägrar släppa taget om tron på att den kärlek som Gud visar på Golgata, den kommer segra till slut. Det kommer förstås också ibland vara glädje och framgång och segrar och att vi ser Guds rike bryta fram. Men det kommer komma bakslag och besvikelser längs vägen och det är då våran tro prövas. Om den håller. Håller vi fast vid hoppet då? För det är ju det enda hopp som finns där ute. Hoppet om att den seger som Jesus vann på korset en dag kommer bli fullt synlig för hela skapelsen. Och att Guds kärlek kommer uppfylla varje kvadratcentimeter av den. Så som det var tänkt från början. Släpp aldrig taget om det hoppet. Det är vad julen kommunicerar. Det är vad Maria visar oss på. Låt den här julen uppfylla dig med det hoppet. Det kanske har känts långt borta för dig. Det kanske har känts som gamla historier som inte berör ditt liv längre. Men det är det enda hopp du har. Håll fast vid det. Amen.